När man går till förmiddagsmötet så här så har man ju olika förväntningar, och när man hör att det ska komma en ny människa där framme och stå och prata så kan man ha olika uppfattningar. Och jag har min fot, min andliga hemvist i Smyrna i Göteborg, och jag har jobbat där med den internationella gruppen sedan 97. Och min fru som är från Kongo Kinshasa, vi gifte oss samma år och vi jobbar fortfarande i det sammanhanget. MAF har alltid berört mig väldigt starkt. Ända sedan jag var liten så bodde nere i Afrika och vi anlitade MAF hela tiden. Och jag kommer ihåg de här piloterna som körde kors och tvärs över landet där vi bodde. Kongo, östra Kongo var det då. MAF är ju verksamt över hela världen. Ända från 75 år tillbaka ungefär så har vi funnits i stort sett överallt där det är väglöst land. Vad ska en människa göra som drabbas av sjukdom? Vad ska en människa göra som drabbas av krig och som måste få sjukvård i väglöst land? Jag menar, här så kan vi planera i stort sett åka princip överallt med bil eller buss eller tåg eller vad det nu än är. Men det finns länder, situationer där den enda möjligheten är flyget. Och det motiverar mig till mitt engagemang att fortsätta att kämpa för MAF. En del kanske tänker, särskilt de som är lite mera miljövänner, så där att flyget, det ska vi inte ha och det ska vara elflyg och så vidare. Ja, det är bra om du kan ha den lyxen att tänka så. Men om du är i en situation där du måste gå en eller två månader för att nå närmaste, om inte sjukhus, så mindre mottagning för att få hjälp, då har du inte råd att tänka på det viset. Och där kommer MAF in. Om vi ser på Papua Nya Guinea, ett örike skulle jag säga som idag tillhör Indonesien, långt borta ifrån oss. Det tar ungefär, jag skulle tippa, ett eller två dygn att flyga dit med reguljärt flyg ovanför Australien. Där är det bara berg och kullar överallt, och då pratar vi inte om små kullar och små berg, utan vi pratar om kanske 1000, 2000, 3000 meter höga berg. Och det finns väg vid kusten. Det finns en kustremsa och det finns lite vägnät där. Men i stort sett hela det inre av det öriket så är det bara kullar och berg. Och där finns det otaliga situationer där MAF har fått betyda och avgöra skillnaden mellan liv och död. Och ni som kanske har jobbat lite med sjukvård och så. Jag menar, om jag skulle drabbas av hjärtattack här och nu, då är det ju jätteviktigt att jag får vård på en gång. Det handlar ju om minuter, 2-3 minuter kanske, för att rädda livet på mig. Hur gör man i en sån situation där man inte har tillgång till den sjukvården som vi faktiskt har? Tankeställare. I Bibeln så läser vi i Matteus evangeliet kapitel 28 och vers 18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och sen har vi ju den välkända versen i Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och jag har skrivit här i mina anteckningar till jordens yttersta hörn. Vad betyder det? Enligt mitt sätt att se det så har Jesus uppmanat oss att nå ut med det glada budskapet till jordens, bokstavligen talat, alla hörn. Jesus och lärjungarna, de vandrade ju mest. De 3 åren som Jesus var mest verksam så vandrade man ju väldigt mycket i den tiden, i Israel. Paulus, när vi läser om hans missionsresor, så åkte han ju mest båt. Och vi läser om hur han kapsejsade och var med om olika saker. Min faste Linnea, 1922 så fick hon ett kall i sitt hjärta att åka till Afrika. Och det var ju båt från Göteborg och sen ner till Hamburg och sen båt ner till Tanzania. Och sen tåg till det inre av Afrika. Och sen tror jag sista biten oxkärra. Fanns ingen möjlighet på något annat vis. Idag, om jag ska åka någonstans, jag köper en flygbiljett och jag åker obehindrat. Så ser världen ut. Vi ska inte glömma bort de påfrestningar som de första missionärerna utsattes för på sina resor. Vi är oerhört privilegierade idag. Och det betyder inte att alla är privilegierade, som jag tidigare har sagt. Många människor behöver hjälp genom MAF. MAF har 130 stycken flygplan jorden runt. Och vi i landet Sverige, det här lilla landet som det ändå är, det är stort så geografiskt, men vi är inte så många invånare. Vi har ju haft förmånen att få jobba med MAF sedan ungefär 30 år tillbaka. Vi har haft fred med våra grannar i 200 år, men i många delar av världen där vi verkar som flygorganisation så pågår det idag konflikter som aldrig tycks ha någon ände. Och lika viktigt som det är för dig att vara med och ge av dina medel, lika viktigt är det att du är med i bön för vår personal. Jag ska strax visa lite grann här på väggen. Men jag vill först lägga den här grunden innan jag går vidare med det. Förbön för alla de människor som jobbar på olika sätt. Vi har flera piloter. Vi har folk som jobbar med skötseln av planen. Flygtekniker och andra. Familjer som åker ut och så vidare. Förbönen för alla dem är nog så viktig som att du ger av det du har. Man kan tycka så är en dag. Det kommer en representant från MAF. Och det finns en massa andra organisationer att ge till. Men MAF är väldigt unikt. Vi är det enda. Mig vetligen. Organisationen. Vill jag säga. Som är baserat på just detta. Att nå in i väglöst land. Och jag vill ta med dig lite grann till verkligheten. Vi har idag en country director som heter Josefin Brandström. Och hon är stationerad i staden Juba i Sudan. Och hon är direkt involverad i MAFs verksamheter. Och att få höra och läsa vilka påfrestningar hon utsätter sig för. Det är helt otroligt. Som många av er vet så är Sudan i krig idag. Där verkar vi. Du är med och bidrar med vad du kan. Du är med och påverkar genom Josefins insats i Sudan. Jag tycker det är fantastiskt. Helt otroligt. Att vi har möjlighet att vara där krisen är. Eller att höra som min gamla vän David Jakobsson säger. Han har varit pilot i östra Kongo i 30 år. Och där är det också krig, tyvärr. Och det är många kvinnor som har drabbats av kriget på de mest brutala sätt. Där han kan vittna om hur han har fått hjälpa någon eller flera till att få riktig sjukvård. Att flyga in dem till något sjukhus och att de där kan få upprättelse och vård som kan behövas. Det är till den verkligheten som jag försöker ta med dig till. Jag menar, här är så fint och er kyrka är ju helt fantastisk och den här platsen och solen skiner och så. Men solen skiner inte över alla människor idag. Utan det finns många människor som behöver vår hjälp direkt. Och jag har lagt lite material där ute. Och du kan vara med och bidra. Du kan vara med och bidra att fler människor som behöver hjälp kan flygas in till de sjukhus där de behöver få behandling och hjälp. Jag ska ta fram lite bilder här så ni kan få lite mera hands on vilka vi är och så. Om ni har tålamod så ska jag ta fram det här. Ska vi se. Jag ska visa er. Vi för några år sedan. Jag har en god vän i Kongo som heter Dr. Mukwege. Vi är väldigt nära varandra. Och för några år sedan, 2018, så kom det ett rop på hjälp. Och vi försöker vara välorganiserade, men vi var inte tydligen tillräckligt välorganiserade för att förstå det här behovet. Tills han började och kontakta oss och sa att kan vi inte ha en luftbro i vårt land som är större än Västeuropa? Det finns inga vägar eller någonting. Där ni flyger in folk, patienter som behöver hjälp. Och självklart sa vi att på något vis så kan vi organisera det här. Så sedan 2018 så har det pågått flera flygningar. Och jag vill att du ska ta del av en av våra flera piloter som verkar i MAF. Hans vittnesbörd. Och vi ska se om det går att få detta att funka från datorn direkt på skärmen där, hoppas jag. Har du det där nu? Och ljudet också, går det eller? David är en barndomskamrat till mig. Hans pappa, Stig Jakobsson och Mirja, kom och jobbade i Kongo i början på 70-talet. Hans pappa Stig växte också upp i Kongo på 50-talet. Så det här är liksom folk som har varit där i många år. Vi fortsätter att lyssna. I Kongo, om en kvinna är gift och blir våldtagen, så blir hon utesluten ur sitt sociala sammanhang direkt. Hon blir utfryst direkt. Hon är liksom en persona non grata direkt. Det finns ingen förståelse. Det finns mycket diskussioner på sjukhuset. Det finns psykologer och andra som försöker reda ut det här. Men det är en lång process. Att förändra en kultur, att förändra såna här kulturella yttringar tar väldigt lång tid. Bara så att jag skickar med det. Jag var på sjukhuset i augusti förra året. Och jag kan garantera att det här är sant. Det här är inte bara liksom några, vad ska vi säga, filmklipp eller så. Utan det här är sant. Det här är verklighet. Tyvärr så är verkligheten så idag, nu, att situationen har förvärrats. Särskilt i den norra delarna i den östra regionen. Och det i sig är ju ett bönämne. Men återigen, fantastiskt att MAF finns där. Där behoven är som störst. Och du och jag, vi kan vara med och påverka till en positiv förändring för människorna där. Vad är MAF då? Kanske du undrar. Vem kom på det och liksom... Hur funderade man ut att man skulle ha MAF? Och då är det så här att efter andra världskriget så var det några eldsjälar, skulle jag kalla dem för, som kände det att nu har vi haft kriget och vi har liksom flygit för att döda. Men nu vill vi vända på tanken och istället för att flyga i avsikt att döda människor så vill vi flyga och rädda människor istället. Ni ser att det är väldigt kuperat terräng. Och det räcker inte med att jag åker till, jag vet inte om ni har någon flygskola här i närheten kanske, men i Göteborg har vi på Säve. Det räcker inte med att jag tar det certet för att få jobb på MAF, utan jag måste ha ett antal tusen timmar för att ens kunna tänka tanken att ansöka och bli pilot. Och det är just de här förhållandena som våra piloter flyger i som gör att kraven är väldigt, väldigt höga. Och jag skulle säga att olycksstatistiken är väldigt bra. Vi har haft några olyckor, särskilt i Papua Nya Guinea. Det var för några år sedan någon som kraschade och så, men jämförelsevis så är det en väldigt bra olycksstatistik. Det händer mycket sällan olyckor, och det har mycket att göra med de höga antagningskraven och de höga kraven på utbildning som vi har i MAF. Ansöker man till MAF, är man redan pilot, så är man välkommen att ansöka, och så skickas man på en massa tester och sådär, och kollas verkligen upp att man är kapabel för att gå in i en sån här situation. För att återigen, man är som europé eller kanske amerikan eller vilket land man kommer ifrån i en situation där allting fungerar, och plötsligt så ska du vara på, klassiskt uttryckt, missionsfältet där inget fungerar. Men när händer något så kan du inte ringa 112 eller 911 som i Amerika, utan du måste veta hur du ska hantera situationen. Och för att kunna klara av sådana hastigt uppkomna akuta situationer så måste man ha en ordentlig träning i grunden. Men också det jag sa tidigare, man måste räkna med Gud. Och det klassiska när man flyger med MAF, det är ju liksom att man sätter sig i kupén och innan avfärd så ber alltid piloterna. Och det har jag själv erfarit. Jag har flygit ett antal gånger där nere. Och det är alltid så. Innan man flyger, innan man kör iväg, så lägger man resan i Guds hand. Och det tycker jag är väldigt fint. Jag vill också ge ett personligt vittnesbörd. Jag är inte här för att ni ska gråta eller sådär. Jag hoppas att ni mår bra allihopa och är styrkta av dagens gudstjänst. Men ett personligt vittnesbörd då ifrån Kongo. 96 så fick min fru med sin familj fly in i djungeln. Och de fick gå i en månad. De var 30 stycken personer. Och de gick i en månad. Och soldaterna jagade dem och de fick bo under bar himmel och så vidare. Tack vare MAF så räddades de. Och flögs till Kenya. 4 timmars flygning. De var helt utmärglade. Tack vare MAF så räddades de. Så jag har fått känna på det personligt. Att MAF betyder verkligen något. Och sen måste ni förstå också. Många av er har säkert rest i sådana här länder. Papua Nya Guinea. Vi jobbar också i norra Australien. I Northern Territory. Och så vidare. Och ni vet hur villkoren är. Men ofta i sådana här länder är det att du har en rik elit. Och de kan säkert hyra ett plan när det går dåligt och så. Men vad ska gemene man göra? Det är inte som här. Det finns inte någon social rättvisa. Det finns inte något socialt skyddsnät. Skyddsnätet har slagit sönder för länge sedan. På grund av krig och så. Där ska vi vara. Att nå de som är mest utsatta. Det är jätteviktigt för oss att upprätthålla den tanken hela tiden. Och det är ju där som texten säger till människor som annars skulle vara onådda. Vår vision... Vår vision är att se isolerade människor förvandlade genom Jesu kärlek. Vi visar kärlek till alla. Vissa hjälporganisationer kanske frågar vilken religion tillhör du. Och tillhör du fel religion, då får du ingen hjälp. Men vi har inte den tanken. Det spelar ingen roll vem du är, vilken bakgrund du har. Vi hjälper dig. Vi hjälper dem som är i nöd. Och vi visar Jesu kärlek genom vårt handlande och genom vårt agerande. Varför behövs MAF? Historiken som vi har gått igenom, översikten, den strategiska planen. Vi behöver dig. Vi har mer än 1300 anställda och vi jobbar i mer än 30 länder. Vi flyger i 24 länder och vi har flera anställda i Sverige. Och som jag tidigare nämnde, vi har Josefin Brandström i Sudan och vi har familjen Aldeblad i Kenya. Och vi har familjen Ottosson som är utsänd av MAF USA att jobba i Kongo där vi är med och stöttar. Så här ser teamet ut. Bertil, Anders, Shanki, Anneli Edsmyr, Pontus, Sara Dahl, Ulrik Aldeblad. Flera säkert som ni känner till. Bertil har jobbat som direktor nu i vad är det, 3 år eller något. Och övriga har varit med väldigt länge. Här är styrelsen, vår styrelseordförande Andreas Jansson. Och han är faktiskt fysiker i grunden. Så han har sin bakgrund inom det. Jobbar inom universitetsvärlden. Akademiker. Och övriga. Jag nämnde några regioner tidigare. Jag nämnde Kongo. Jag nämnde Papua Nya Guinea. Men det här är ju också något som är viktigt att nämna. Liberia, som ju har varit drabbat av oerhörda konflikter. Haiti har ni säkert hört om. Den som är lite intresserad av vad som händer så vet säkert att i Haiti idag så är det ju gängen som har tagit över kontrollen fullständigt. Staten har förlorat sin betydelse. Där är vi. Och Papua Nya Guinea som jag har pratat en del om. Och historien bakom det hela. Att istället för att skjuta på folk så hjälper vi folk. Vi räddar folk. Och där ser ni lite årtal. Och vår verksamhet handlar ju om just det. Akutflygningar, medicin och hälsa. Vi jobbar en del med utbildning, hjälp och utveckling. Evangelisering, kyrkor. Skapelsevård, katastrofinsatser. Vi har ett särskilt katastrofteam som är baserat i Amerika som när som helst är redo att åka ut. Till exempel till Haiti åkte de iväg eller vad det nu kan vara, det händer något. Så är de redo dygnet runt att ge sig iväg, ett team på cirka 10 personer. Vi flyger för att tillsammans nå ut med hjälp, hopp och helande. Och vi visar medkänsla. Och vi tänker också på rättvisa. Och vi vill ta omsorg om skapelsen. Jag ska också säga en sak som kanske inte står här. Och det är att i vissa fall så kan det ju vara så att det kommer någon, ringer och säger jag vill hyra ert plan. Jaha, okej, okay, fine. Vem är du? Ah, jag håller på med lite affärsverksamhet sådär. Ja, vad är det för grejer vi ska köra då? Ja, det är mineraler. Eller i något annat fall vapen. Det är absolut nej. Vi kör aldrig vapen, vi kör aldrig mineraler i våra flygplan. Utan vi har en väldigt strikt, och säger man, regelverk eller så, princip när det gäller de bitarna. Aldrig vapen, aldrig mineraler. Här är från Papua Nya Guinea. Och det handlar om den här tjejen, Ruth, 12 år. Hör hennes personliga berättelse. Jag vill säga det också att i den kulturella aspekten så är det ganska svårt i Papua Nya Guinea, för det fortfarande idag är det så att det är väldigt spänt mellan olika stammar. Och beroende på vilken stam du tillhör och så vidare så kan du bli väldigt utsatt. Så här får vi vara med och orsaka en förändring i det lokala samhället. Väldigt viktigt. Här kan man se en, ja, den är inte jätteklar den här bilden, det ska jag inte säga, men de olika programmen som vi har. Det är nämligen så att MAF är ju uppdelat beroende på vilket land vi pratar om. Vi har MAF Sverige, Norge, Danmark och så vidare. Sen finns det något som heter MAF International som är som en paraplyorganisation för alla. Och så finns det MAF US. Och de allihopa, de samverkar. Och då ser ni att vi har en hel del program runt vår jord. Och här är den globala flottan. Och nu, de som är väldigt tekniskt bevandrade här. Det är så att, ska vi se var den står någonstans. Det planet som används mest, det är ju Cessna Caravan. Och det är ju den andra bilden där. Vi räknar från 1, 2. Den flygmaskinen där, det är ju den som används mest. Och i princip så har man beslutat att det är det planet som man ska satsa på. Den modellen som ska användas globalt. Så att de små planen kommer mer och mer att försvinna. Ju äldre de blir så att säga, så renoverar man inte upp, utan man satsar på att ha en modell. För enkelheten när det gäller underhåll och så vidare. Och här ser man de olika områdena där vi är mest aktiva. Olika delar av världen så. Eftersom jag är född i Kongo så har jag ett särskilt hjärta för Kongo. Men jag måste också tänka på de andra länderna när jag är ute och pratar. Sen har vi något som vi kallar för co-pilot. Och det är en gemenskap för unga MAF-supportrar. Så har ni ungdomar hemma, kanske inte här idag eller så som ni känner. Så kan ni uppmana dem att engagera sig i det som vi kallar för co-pilot. Och vitsen med co-pilot, det startade i Norge. Där gör man så att man flyger ut ett gäng ungdomar ut någonstans, höll på att säga någon öde ö nästintill. Och så lämnar man dem där. Och så får de känna lite hur det är att vara i väglöst land, om man säger så. Och så kommer man tillbaka några timmar senare och hämtar. De har självklart med sig ordentlig utrustning och så. Men det är ett sätt att få upp, vad ska vi säga, medvetenheten för hur människor har det i verkligheten. Jag menar, det är en sak att flyga ut några stycken ungdomar till någon ö någonstans i Nordnorge eller så. Efter några timmar så kommer man tillbaka och hämtar dem hem. Men om du bor så och har den situationen och du har ingen möjlighet att kommunicera, ingen radio, ingen telefon, ingenting. Vad ska man göra? Hur gör man då? Hur överlever man? Vem kan bli co-pilot? Du som är mellan 13 och 29 och vill göra skillnad i världen och sprida Jesu kärlek. Och här står det också hur man kan engagera sig. Man kan bli medlem och man kan berätta om MAF och engagera sin kyrka och be för arbetet. Och det är väldigt berikande. Jag tror att det är många i sina unga år, det är där man formas och det är där ens ideal växer fram och formar till den jag blir senare i livet. Även om jag kanske inte blir MAF-pilot specifikt. Jag kanske har min karriär i ett företag eller så här i Sverige eller vad det nu är jag gör. Så kan det ändå vara bra att ha fått med sig det till senare i livet. Vi har partnerskap med 1400 organisationer. Vi jobbar mycket med så kallade NGOs, alltså biståndsorganisationer. Ett exempel är ju Läkarmissionen som ni kanske känner till. Där vi hela tiden samarbetar och försöker se var behoven finns och göra satsningar där. Stötta. Ja, ekonomi, det är inte roligt, men det är nödvändigt. Siffror är nödvändigt. 44 miljoner US dollar, det är såna här ofantliga summor, men det är ju totalt för hela den globala verksamheten, och då är det ju inte så mycket pengar. Om man tänker på hur mycket konkursen för Northvolt har kostat, till exempel. Så i det sammanhanget så är det inte jättemycket pengar, men det är ungefär vad den totala budgeten är, ungefär 45 miljoner då. Och här är lite andra detaljer, hur man spenderar pengarna. Flygning och andra aktiviteter, ungefär 20 miljoner. Personal, 14 miljoner. Så en stor del av det som samlas in går till flygningar, personalomkostnader. Det är de två största bitarna. Och vi jobbar ju med det. I biståndssammanhang så pratar man ofta om att av de 100 kronorna som jag ger då till er, hur mycket av det går till det ämnade, till ändamålet så att säga, till projektet. Och där är väldigt viktigt, tycker jag, att kunna säga att så liten del som möjligt av den där hundringen, så liten procentsats som möjligt, används för att administrera. Men självklart måste man ju ändå förstå att en viss del av den där hundringen måste gå till administration. Jag personligen, och det är min personliga åsikt, jag tycker att det MAF gör är så fantastiskt och överväldigande, så att jag ska inte säga att det får kosta vad du vill, men nästintill, känner jag. För jag tycker det är så viktigt. Så fruktansvärt viktigt. Så jag tycker att det finns inget motiv till att säga eller ifrågasätta verksamheten. Men jag vill säga också att de personerna som vi har i ledning för MAF Sverige är väldigt duktiga när det gäller den ekonomiska styrningen och uppföljning och presentation av siffror och så. Och för den som är väldigt noggrann så finns det alltid möjlighet att ta kontakt med vår ledning för att veta exakt hur pengarna har fördelats. Men jag vill återigen upprepa att det är få organisationer som jobbar på det sättet som vi gör. Väldigt få. Så det är en förmån för mig och också för dig som vill att få vara med och stötta den här verksamheten. Vi vill vidga våra vyer. Vi vill investera i människor. Och vi vill maximera vår påverkan i samhället. Vi vill maximera påverkan i Sverige. Vi vill förklara för de som bor här i vårt land varför MAF är viktigt. Även fast det är lite kanske långt borta ibland, kan man uppfatta det som. Men det är inte så långt borta. Och jag vill säga att vi behöver dig för att nå de mest isolerade. Och du kan ju ge ditt ekonomiska stöd genom ett månadsgivande. Finns material ute på bordet där som du kan ta del av efteråt. Och efteråt så kommer jag stå där om du har frågor. Du kan ge en enskild gåva. För en församling som denna är ju med och ger. Och ofta så har vi stöttning av second hand. Och det finns en del företag som är med och ger. Och bön, som jag redan har sagt, är jätteviktigt. Vi är beroende av bön för att det här ska funka. För att vi ska kunna omsätta våra idéer i praktisk handling. Att resa ut, det handlar om vilka man vill sända ut. Det handlar om att rekrytera. Men jag skulle också vilja säga och slå ett slag för det. Ni kanske har fattat redan att jag inte är en sån person som åker till Thailand och sätter mig på beachen när det är semester. Det gör jag inte. Ja, det är inte jag. Om du vill göra det, varsågod. Men jag gör inte det. Utan jag känner att varje gång jag åker någonstans så vill jag åka någonstans där jag gör nytta. Och kanske att du när du semesterplanerar, om du ska vara här i Sverige eller om du ska åka utomlands någonstans, ska tänka om lite grann. Kanske du ska spara lite till, åka ner till Kenya och se vad som händer på plats. Det är inte jättefarligt och det är inte jättelångt. Och det är möjligt. Och du kan ta kontakt med oss och vi kan se hur vi kan organisera det. Jag tror att det är en fantastisk upplevelse för i princip vem som helst att få komma ner på plats. Det behöver inte vara Kenya, det kanske är borta i Asien, Papua Nya Guinea som jag var inne på, som kanske intresserar dig mer, vad vet jag. Men jag tror att det kan vara fantastiskt även när man är äldre. Jag är snart 60. Både som ung när man är 20 och idealen formas, men också senare, så kan det vara väldigt givande för dig personligen att ha fått göra en sån där resa och se vad som händer hands on. Är det verkligen så där som Jonathan sa? Jag vill själv åka ner och titta. Jag vill själv uppleva. Den möjligheten finns. Och det vill jag slå ett slag för. Frågor kommer efteråt, självklart. Men där ser ni också den flygmaskinen som vi vill satsa mest på i vår flotta. Fördelarna är många. Dels när det gäller underhållsbiten, att man har en modell och jobbar med. Och vi har ju, vad säger man, verkstäder på olika platser i världen med välutbildade flygtekniker. Och det är en ganska avancerad maskin. Den har funnits i många år och jag har åkt med den ett antal gånger. Fördelarna är ju att det är som en jeep eller något. Du kan ju ha 12 personer sittande sidan, eller om du behöver göra ambulanstransporter, då tar man ut alla stolarna, alla fåtöljerna och sätter dit britsar istället och skickar med ett sjukvårdsteam. Alltså det är flexibelt. Eller om man ska göra som vi såg i videon, köra byggmaterial för att bygga en skola, så kan man göra det också. Det som ni ser under där, det är också utrymme för att kunna transportera olika saker, väskor och annat. Det är den maskinen som vi kommer att använda oss av mest framöver. Här står det Sala och det är där vi har jobbat, eller det som har varit våran office. Men vi har flyttat ganska mycket grejer ner till Göteborg eftersom våran CEO Bertil Nilsson kommer därifrån, så har han beslutat med sitt team att hyra in sig i Frihamnskyrkan som har kontorsutrymme man kan hyra. Och det är väldigt praktiskt av många anledningar att ha det där nu. Men vi är fortfarande registrerade i Sala. Och där ute sen på bordet så kan du ta din mobil och bara ta din scanner, din QR-scanner och scanna av koden och besluta dig för det du vill göra. Och jag vill säga att jag gick ut häromdagen åt. Det kan man göra ibland. Men jag menar, jag spenderar ju ett antal hundra kronor när jag gör det. Men om jag tänker då istället att nej, men jag skippar det. Jag går inte ut den här månaden eller det här året eller så. Utan jag ger de pengarna till MAF istället. Ett tankeexperiment man kan göra, tycker jag. Jag vill tacka er för er uppmärksamhet. Och jag vill gå tillbaka till det som jag läste i början från Matteus och från apostelgärningarna. Och jag vill läsa det igen för att du ska få in det i ditt hjärta. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och så den sista versen. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Amen. Herre, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig, Herre, för Philadelphia i Älgarås som ger till den här verksamheten, Herre. Vi tackar dig för varje individ som vill vara med och stötta, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du har kallat oss att gå ut till jordens yttersta gräns, Herre. Jesus Kristus, tack för att du bekläder oss med kraft ifrån höjden enligt ditt löfte, Herre. Tack Jesus för att du ger mig kraft och du ger min bror och syster kraft som är här idag. Tack Jesus för att du upprättar och helar människor, både här och i fjärran länder, Herre. Även långt borta, Herre, och även här där jag bor, Herre, där vi bor, Herre. Tack Jesus för att du har kallat oss till att göra en skillnad i människors liv. Människor vars liv har slagit sönder fullständigt, Herre. Jesus, jag prisar dig och lovar dig för att du älskar oss, Herre. Jag tackar dig för att du bär oss genom livet, Herre. Jag tackar dig för att du för oss genom allting, Herre. Och jag tackar dig för din kärlek, Herre. Låt din kärlek finnas i vår organisation, Herre. Genom allt vi gör, Herre. Låt din kärlek stråla fram. Låt ditt ljus skina i mörkret, Herre. Välsigna Philadelphia Häljarås, Herre. Välsigna det arbete som finns här. Och led fler människor till tro, Herre, på dig, Jesus. Jag tackar dig för din kärlek och din nåd och din barmhärtighet. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack så mycket.